Den yttersta tiden, det är liksom tiden innan Jesus ska komma tillbaka. När det inte finns mer att göra, när man inte kan vända om. Det är som att vi står vid vägs ände, vi har kört dit alla vägar tar slut. Och någon gång så står vi där vid slutet. Det finns inte mer att göra. Och inför den här tanken så kan vi fyllas av obehag och olustkänsla. Och jag tror kanske att det är därför vi inte alltid pratar om det. Vi tänker, jag skulle bara tagit en tidigare sväng till höger så hade jag kanske kunnat fortsätta köra. Hade jag bara gjort det så hade allting varit annorlunda. Och jag tror att vi alla kommer stå där och tänka på det sättet. Stå där och recensera våra liv. Och vi kommer ha gjort saker vi ångrar. Vi kommer ha gjort saker som vi är stolta över. Och vi kommer ifrågasätta våra val och beslut. Medan andra av de här valen och besluten känns helt självklara. I Bibeln som vi fick höra tidigare och som vi har pratat med konfirmanderna under hela helgen. Den här boken som består av 66 böcker som är skrivna på olika sätt av olika författare, olika tider till olika kontexter. Kan vi lära oss om Gud? Vi kan lära känna Gud, få vägledning, tröst, glädje i våra liv. Och jag är nästan helt övertygad om att den här boken, Bibeln, kan ge oss en tanke, en vinkling eller en tolkning på nästan allting som vi upplever i våra liv. Och oavsett om man tänker att Bibeln är Guds ord, att man tror på det som står eller att man tror att under har skett eller att man inte alls tror på Bibeln, man ser det mest som en saga, ett gäng berättelser, så kan vi lära av bibeltexterna. Och när jag valde predikan, eller vad jag skulle predika om, så valde jag den texten som Therese läste, första Johannesbrevet. Och det är skrivet riktade mot människor som började predika att den jordiska Jesus inte var densamma som den himmelska. Och det verkar som att det finns någon splittring där i församlingen mellan de som är kvar och de som har lämnat. Och det finns de som utger sig för att vara Jesus. Och därför skriver de det här brevet som ett pepptalk till människorna som är kvar att fortsätta tro att Jesus Kristus är Guds son. Och när jag läste den här texten så var det som att tre spår utkristalliserades för mig. Som jag tänker är intressanta och relevanta. Och den första spåret är att vi ska bli kvar så vi inte behöver vända bort oss i skam. Utifrån den här versen, jag mina barn, förbli i honom så att vi kan stå frimodiga när han uppenbarar sig och inte behöver vända bort oss i skam vid hans ankomst. Vi alla här har ett liv. Olika liv, men ett liv. Och det här livet kan vi fylla med olika saker. Vi kan dels fylla det med fysiska materiella ting, men också känslomässiga, ideologiska och moraliska värden. Och det vi fyller vårt liv med, det påverkar också våra val. Bli kvar i Jesus, eller om man vill, bli kvar i det goda, så att vi inte behöver vända oss i skam. Att känna skam är en av de värsta känslorna som finns. I skammen vill jag ta omvägar, titta åt andra håll, titta ner i marken, inte våga möta sin kompis eller kollegas blick. Varje dag består av massvis med val, små som stora. Vad ska jag ha på mig idag? Vad ska jag äta till frukost? Ska jag gå till skolan eller jobbet eller inte? Ska jag vara glad eller inte? Ska jag göra det som är bäst för gruppen eller det som är bäst för mig själv? Vi kan välja det goda framför det onda. Vi kan välja att hänga med i mobbing. Och vi kan välja att ta avstånd och till och med kanske säga ifrån. Vi kan välja att snacka skit om varandra. Och vi kan välja att snacka bra om varandra. Och det här är inte alltid lätt. Men om vi gör det som vi tror är gott och tror det som vi tror är rätt, då behöver vi i alla fall inte stå där och skämmas för oss själva och våra val. Jag tänker att det är lite som ett prov eller en stor uppgift på jobbet. Vi vill helst göra så gott vi kan. Se så det räcker hela vägen. Vi vill helst inte stå där när vi har ett prov eller en viktig uppgift, presentation på jobbet. Och tänka, jag har inte förberett mig. Jag har inte kollat om tekniken fungerar. Jag har inte öppnat den här boken som vi ska ha prov i. Vi vill göra så gott vi kan tills den dagen vi inte kan göra mer. Och den här yttersta tiden tänker jag handlar om att recensera sitt liv. Och jag tror inte vi behöver vänta tills våra liv närmar oss slutet. Utan jag tror att vi kan recensera våra liv redan idag. Är jag nöjd med mina val? Har jag gjort någon ledsen? Prioriterar jag rätt? Och kommer man fram till någonting man inte gillar, så förhoppningsvis får man en ny chans imorgon och försöka göra det lite bättre. Men hur vet man då vad som är det goda? Vad som är det bättre alternativet? Jag tror ett sätt av många sätt är att ha förebilder. Och jag tror Jesus kan vara en sån förebild. Vi människor behöver förebilder. Människor som hjälper oss att göra det goda. Och vi påverkas av människor vi omger oss av. Om vi har goda förebilder så är det mycket som pekar på att vi också kommer göra gott och att vi kommer också bli mer lik dem. Om vi har goda förebilder runt omkring oss, goda människor runt omkring oss, så kan vi liksom jämföra oss med de här personerna. Och inte på ett dåligt sätt. Utan det finns faktiskt positiva sätt att jämföra sig också. Han eller hon är jämt så snäll mot andra. Så skulle jag vilja vara. Han eller hon är så givmild. Så skulle jag vilja vara. Det finns helt enkelt positiva jämförelser. Vi kan få ta rygg på någon, lära och få göra som de gör. Och i kyrkan och i kristendomen så pratar man ofta om Jesus som förebild. Hur Jesus var, hur han umgicks med människor kan vi läsa om i Bibeln. Vi kan läsa att han umgås med människor som inte andra människor umgås med. Han tar den svagas parti. Han lär oss hur vi ska vara mot varandra. Och vid olika dilemman eller vägval så kan vi försöka tänka på Jesus. När jag var yngre, så fanns det ett armband där det stod ett WWJD. Det står för What would Jesus do? Alltså, vad skulle Jesus ha gjort? Och det var en påminnelse och en vägledning att, ja, men vad skulle Jesus gjort i den här situationen? Och så på något sätt så försökte man bli lite mer lik honom. Och jag tror nog att världen kan bli ganska bra om vi tänker så. Vad skulle Jesus gjort? Men vad händer när vi misslyckas? Vad händer när vi inte gör gott? När vi inte tar hand om varandra? Frågan är nog snarare, när misslyckas vi? För jag är helt övertygad om att både jag och ni kommer att misslyckas. Vi kommer inte alltid välja det goda. Vi kommer inte alltid göra det rätta. Och mycket som händer går att reparera och förlåta. Men vi kan inte alltid vänta oss att allting kommer att ske utan någon vidare ansträngning. Så är det med människor. Men hur är det med Gud? Hur ser Gud på oss när vi gör fel? Vad gör Gud när vi gör fel? Jag tror att det är annorlunda mot hur människor fungerar. Det finns ett kyrkiskt ord, alltså ett ord som används i kyrkan som inte används på så många andra ställen. Konfirmanderna vet vad jag pratar om, eller hur? Ja. Det är ett ord som heter nåd. Att få predika nåd är det bästa som finns. Och ordet nåd betyder gratis. Jag får ta emot någonting utan att behöva prestera. Vi får ta emot något gratis. Vi får ta emot den här gåvan att vara Guds barn helt gratis. Gud vill ha en relation med oss även fast vi gör fel. Även fast vi misslyckas så vill Gud ha en relation med oss. Och Gud vill såklart att vi gör så gott vi kan. Men han vet också att vi kommer inte alltid lyckas med det. Och för att Gud förstod det här, att vi inte alltid kommer lyckas, så kom Jesus till jorden för att vi skulle få förlåtelse för allt det som blev fel. Jesus gjorde så att vi kunde ha en relation med Gud. Om vi vill, såklart. I början av det här kapitlet i första Johannesbrevet står det så här: mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför Fadern. Jesus Kristus som är rättfärdig. Han är det offer som sonar våra synder, och inte bara våra utan hela världens. Gud vill ju som sagt att vi ska göra det bästa för vår nästa, alltså det bästa för vår medmänniska. Gud vill inte att vi ska gå runt och göra dåliga saker och tänka att det kvittar ju för att vi får förlåtelse. Gud vill inte att vi ska göra ont och fel, men när vi gör det så får vi förlåtelse från Gud. Vi får en ny chans att göra bättre. Tänk vilken himla grej att bara få förlåtelse så av Gud. Så nu när ni kommer gå hem, gör inte det med nedsänkta huvuden. Skäms för allting som blivit fel. Utan sträck på er. Håll era huvuden höga och tänk att jag kan göra gott. Jag kan välja det goda. Det är hela poängen med den yttersta tiden. Att få utvärdera vad som blir bra och vad som blir mindre bra. För att sedan lära av sina misstag, gå vidare och försöka göra så gott man kan. Och mer kan vi inte göra. Amen. Vi ber. Herre, hjälp oss att göra det goda. Hjälp oss att inte behöva stå i skam och skämmas. Och Herre, tack för att du förlåter när det blir fel. Tack för att vi får en ny chans. Amen.